Guds namn. Amen. Hörrni, varsågod och sitt och tack Daniela och gänget. Vi går ju in i en liten ny serie som de här svenska influenserna har fått oss att namnge till Vadå frälst? Alltså Benjamin Olivia som just nu är i Filippinerna och i tro säkert hälsar till er. Min målsättning med dagens predikan är ganska enkel. Det är lite som Josua i slutet av Josua bok, också Elian, han är där vid Karmelsberg. Så både de två ställena så utmanar de folket att välj idag vem ni vill följa. Vill ni följa Baal, alltså djävulen, så följ honom, säger Elia ganska radikalt till Israels folk. Men vill ni följa Gud, så följ då honom helhjärtat. Josua säger samma sak på ålderns höst inför Israels folk, så säger han att välj idag vem ni vill följa. Men jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Och jag tror att vad vi behöver idag, vi behöver gå bort från den ljumma, bedrägliga, djävulska kristenheten. Som det lagom landet där vi egentligen trivs väldigt bra att bo i. Och jag tror att idag så behöver vi och du utmana dig själv. Vem vill du följa? Vill du vara lite religiöst intresserad eller vill du gå all in för Jesus? Jag tror att vara lite religiöst intresserad är 2023. Men 2024, då gäller det all in för Jesus. För jag tror vad Herren söker, det står det i Jesaja-boken, att Herren är det saltaren. Herrens ögon överfar hela världen och ser, var finns någon människa som vill leva för mig, som vill tjäna mig och som vill följa mig. Och det är lite de här temana ska handla om. Och vi ska ta en enkel text från Lukas. Jag ska parafrasera den lite här i början. Och den välkända historien om den förlorade eller återfunnande sonen. Och det handlar egentligen om en pojke som växer upp i en kristen familj. Vi hörde fin life story om det. Och så får han för sig en dag att han vill ha arvet ut i förtid. Och i alla fall jag som förälder skulle inte kännas helt bra att höra den frågan. Pappa, jag hoppas att du ska kunna dö snabbt, jag vill ha mitt. Så det står att pappan delar ut, som han gjorde på den tiden. 2/3 fick den först födde och 1/3 for till den yngste son. Och då tänker man som ung son då, att nu har han fått alla pengar, nu löser sig livet. Men det står att det går några dagar, tomheten växer bara. Fast han har hela rikedomen, han fick det säkert kontant. Han var hemma och räknade sina sedelbuntar, sina talenter och tänkte att nu har jag alla aktier, nu har jag allting jag behöver. Men tomheten var kvar. Så han tänker, ja, det räckte inte att ha alla pengar, jag måste dra ut i världen. Jag måste vara på en semesterresa, jag ska till Las Vegas, jag ska fara ut och leva loppan. Då kanske jag får friden som jag längtar efter. Så sakta gjort, det står att några dagar senare så drog han iväg till ett främmande land och så står det att han levde loppan. Han gav dricks till varenda drink. Han bjöd säkert alla, och det står till och med att han hoppade i säng med horor. Det är det som brodern senare arg på honom för. Men så händer det som oftast gör när man lever i världen. Det blir kris i landet. 2 kriser händer. Han kanske inte räknar med det var inte så hållbar ekonomi att leva på ett arv. Det skulle säkert Markus Myllymäki lära ut om han skulle stå här. Att man ska inte bygga sin budget enbart på arv. Det är bra att ha lite kontinuerligt inflöde av lön och så vidare. Så pengarna tog slut och sen kom en hungersnöd i landet. Och han visste inte vad ska man nu göra. Hela hans grund på något sätt försvann. Och där på något sätt exemplifieras Matteus 7, som talar om de 2 husbyggarna. En som hade konstruerat sitt hus på sandig strand, ni kan sången. Och en annan som hade konstruerat och byggt sitt hus på klippan. Båda fick samma storm, men ett hus raserade det som var byggt på sanden. Men huset som var konstruerat på klippan, det stod kvar. Men den här unga mannen, hans hus var byggt på en väldigt lös grund. Jag tror det var kvicksand. Huset bara sjönk ner. Och så hamnade han i kris. Och han hamnade i en sån existentiell kris att han tog vilket jobb som helst. Så han får vakta svin, vilket var det sista man ville göra som jude. För det var ett orent djur. Och sådan önskade att han skulle till och med få äta svinmat. Och då är det verkligen kris. Men det står också, ingen gav honom något. Han var helt ensam, han var i ett främmande land, jag vet inte om han hade lärt sig språket. Han hade gjort slut på allting och hans hus hade farit ner i kvicksand. Och där är vi. Och då läser vi från vers 17, dagens korta text. Då kom han till besinning, mitt bland svinen alltså, och sa: hur många arbetar hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom, och han förbarmade sig över honom. Och fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa det till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Eller den här liknelsen, egentligen de här tre liknelserna i Lukas 15, så säger ju Jesus egentligen till fariseerna. Han berättar om det, för de var lite sura för att Jesus umgicks med syndare. Så hela den här berättelsen egentligen om förlorad sonen handlar egentligen om den här andra sonen som är där hemma. Men det tar vi en annan gång. Jag skulle idag vilja bara berätta, kan hända att inte jag tar hela mitt utkast. Men jag vill, hej Enja, så mig där bak, dottern. Jag skulle tala om två punkter som är din del i att bli kristen. Och så ska jag vilja tala om ett antal delar som är Guds del i hela den här historien. Och den första delen, det är egentligen uppenbarelsen om vad Gud har gjort för dig. Det står att han kom till besinning. Och letar du ordagrant grekiskan där, så betyder det egentligen att han blev sig själv. Han blev sig själv där mitt bland svinen. Och det bästa sättet för dig att möta Gud, det är att du tar bort dina masker, du tar bort dina fasader, du tar bort dina religiösa uttryck, och så blir du dig själv. För Gud möter oss absolut bäst och mest när vi är oss själva. Så det står att han är där bland svinen, han vaktar dem, han är hungrig och magen sjunger den ena biffsången efter den andra. Man får ingenting att äta och han håller på att svälta ihjäl, står det. Men så mitt i allt blir han sig själv. Och jag tror vi behöver den här uppenbarelsen om vem Gud är på riktigt. Den historien kan man ju lätt koppla ihop med människor som har vuxit upp i kristna familjer. Ingenting dumt med dem, man har ju förhoppningsvis själv en sån där hemma. Men det är så lätt också att vi växer upp och så tar vi allting för givet. Att vi inte förstår vad vi har. Och jag tror att varenda människa bör förstå och få en uppenbarelse om vem Gud är. Vi bör få en uppenbarelse. Vi behöver komma till besinning. Vi behöver bli oss själva. Vi behöver inse att Gud är Gud. Att hans väsen och avsikter allt igenom är goda. Allt det andra leder till religion. Och religion, tror jag, leder till död. Allt för många människor under min lilla resa som troende har jag märkt efter en tid hur det kristna livet mer handlar om regler och vad man ska göra och hur man borde bete sig och vara. Och som mindre blir det bara vem, att det kristna livet handlar mindre och mindre om vem Gud är. Det kristna livet borde åtminstone behöva centreras kring gudomligheten som är både Gudfadern, sonen och den helige ande. För jag tror att kristen, att vara kristen handlar om att erkänna att Jesus är Gud, din Gud. Och att han har betalat priset på korset för dig. Romarbrevet 10:9, att du med din mun bekänner att Jesus är Herren, Adonai. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så skall du bli räddad. Det finns en styrka i bekännelsen. Jesus säger att om du inför människorna bekänner mig, så ska jag bekänna dig inför Fadern. Men om du förnekar mig inför människorna, ska också jag förneka dig inför Fadern. Ord och inga visor. Det finns alltså enorm styrka och kraft i att bekänna Gud som vår Gud och som din Gud. Sonen kom plötsligt på det bland svinen. Han var smutsig, han var pank. Knappast var i duschen på länge. Plötsligt kom han ihåg hur god hans far var. Att alla arbetare var mätta. Det fanns överflöd av mat där hemma i skafferiet. Och då fattade han plötsligt hur dum han var. Han hade lämnat allt det där och drar iväg med lite pengar. Och trodde att lyckan skulle komma i snabba klipp och snabba kickar. Men plötsligt fattade han vem hans pappa egentligen var. Och vad han hade gjort för honom. Att ta i hand om honom, han gett honom mat. Han till och med gav hans arv till honom i förväg. Jag tror samma sätt så behöver du få en sån uppenbarelse någon gång i ditt liv om Guds godhet. Vad han har gjort för dig. Paulus skriver i Romarbrevet att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Gud, Jesus, dog för våra synder. Och jag tänker lite nu när vi ändå talar om den så kallade soteriologin, alltså läran om frälsning. Så behöver vi förstå vad Jesus gjorde för oss. Jag kommer aldrig glömma en predikan jag hörde. Jag var ganska ung, av Cesar Castellanos, som då besökte Stockholm. Han sa så här, att varenda kristen behöver någon gång i sitt liv få en uppenbarelse om den korsfäste Kristus. Den korsfäste Kristus. Och då tänker jag att du idag ska kunna i alla fall få en liten förståelse för vad Jesus gjorde för dig. För ibland glömmer vi bort det. Vi ska fira nattvard om en liten stund. Men ibland så tänker vi att Jesus dog för våra synder. Jippi. Och det är ganska hårt, jippi. Men jag tänker också att vi behöver sätta oss in i vilken resa Jesus gjorde innan han var där på korset. Och vi känner till det. Vi har läst de här påskaberättelserna in och ut många gånger. Men jag tänker att vi kan påminna oss lite om vad Jesus gick igenom. Och vi börjar i Lukas 22. Och vi ser Jesus kamp i Getsemane. Det står att han vill ha sina vänner med sig. De ska ha värsta bönemöte. Hans bästa vänner. Och vi vet det, de somnade. Han väcker dem en gång. Yes, vi ska be med dig Jesus. Och de somnar på nytt. Och sen gissar inte han väcker dem mer. Men det står att Jesus hamnade i. Han sa, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Ångest, vånda kände Jesus. Och Jesus bön till Gud. Det finns inte så jättemånga böner som är nedskrivna av Jesus direkt till Gud. men här har vi en av dem. Johannes 17 har vi en annan. Men här ber Jesus till Gud så här: Gud, om det är möjligt, tag denna kalk bägare ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan ske din. Och så står det när han ber denna bönen att han blev i sån stor kamp och ångest att blodsdroppar kom igenom hans panna och började droppa ner. Och efter den här kampen, när han vet vad som väntar honom, så kommer de och tar honom med Judas i spetsen när hans vänner förrådar honom. Tänk att Jesus blev också förrådd av en vän. Hebreerbrevet säger att vi har inte en överste präst som är främmande för våra utmaningar, utan en som blev prövad i allt, men utan synd. Han blev förrådd av vän som kysste honom, och de drog iväg med Jesus, började anklaga honom, fråga ut honom. Han var tyst för det mesta. Sen så besvärar översteprästen honom vid Gud själv. Och då bekänner Jesus att han är, jag är, alltså Gud. Och då rev de sönder sina kläder. Vi har hört nog. Och så blir det lite sån här skytteltrafik. Det är Pontius Pilatus, det är Herodes och sen tillbaka. Och sen efter lite om och men så övertalar de folkmassan att Jesus ska dö. Och Pilatus tänkte att han skulle försöka få lite förbarmande i alla fall, så han tar fram den här våldsmannen Barabbas istället. Och tänker då att du någon gång har blivit orättvist behandlad, kan du tänka på Jesus just nu. Han som var utan synd, utan svek, står det, hans mun var utan svek. Tänk på hur mycket strunt din mun pratar. Jesus mun, det var bara bra och välsignelse. Han hade inte gjort en människa för när, han hade helat folk. Han hade uppväckt flicka, andra folk, en pojke, en Lazarus och den här flickan från de döda. Han har gett mat, han har gått på vatten, han har drivit ut andar, han har stillat stormar. Han har gjort allt det goda för mänskligheten. Men när det finns en våldsman, en mördare, att frige, eller Jesus, så ropar folkmassan: frige Barabbas. Och innan den så har Jesus fått gå igenom värsta prygligen. Så han har ju blivit piskad. Ni känner kanske till den romerska piskan. En lång, par meter lång sak. Vid ändan var det metallbitar och så var det benknotar. Och så slog de 40 gånger. Så piskan den fastnade i ryggen och så drog man den tillbaka. Så det kom både kött och nerver och allting tillbaka. 40 gånger. Efter det stod de den här törnekronan, ungefär de här långa saker, så pressade de ner kronan på Jesus huvud. Står det att de också tog en pinne och slog Jesus i huvud. Se människan, säger Pilatus, efter allt detta, den här prygeln, den här misshandeln. Många dog av den där piskningen och tortyren redan då. Febertemperaturen var troligen kring 40 på grund av den här grymma tortyren som Jesus gick igenom. Se människan, säger Pilatus. Folkmassan ropar tillbaka: korsfäst honom. Kristus ger med sig. Han tvättar sina händer och tror att han på något sätt ska vara en bättre människa. Och så befaller de han Jesus att korsfästas. Och han får bära den här bälken ungefär 35-40 kilo, säger man. Den här han skulle spikas fast på. Och så måste han gå offentligt, via Dolorosa. 1,8 till kanske 2 någonting kilometer lång sträcka till Golgata. Men har du gått igenom en sån här piskning, en sån här misshandel, mobbning, så orkar man inte bära en sån där 30-40 kilos balke. Så han faller ner, träffas marken, gruset invaderar hans såriga kropp, som blöder kraftigt från tidigare. Och så får man den här Simon och bära bjälken sista vägen. Och så placerar de Jesus på korset och sätter de en stor fet spik rakt genom handleden, här, här och en genom båda fötterna. Och sätter, beklagar och kanske att det är lite detaljerat. Men vi behöver ibland bara förstå vad Jesus gjorde för oss. För en liten stund ska du välja vem idag vill du följa. Jesus eller djävulen. Men där när han är fastspikad, om man dog på det sättet, det att man kvävdes ihjäl. En del kunde hålla på en par dagar. Nu var Jesus så pass sönderpiskad att det skulle troligen gå lite snabbare. Men han hänger ner så här, så varenda gång man får luft så måste han pressa upp kroppen och det är ju ganska brutalt ont. Varenda gång Jesus säger någonting, ni kan ju reflektera det när ni läser de här texterna i Lukas 23 och Matteus 26, Markus 15 och Johannes 19. De saker Jesus säger är oftast ganska korta. För man får inte så mycket sagt. Man måste få luft och prata genom att man pressar upp sin kropp så att lungorna ska få syre. Så han säger bland annat, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, bland annat. Men genom allt lidande, genom all smärta och kamp som Jesus går igenom, så tror jag ändå att det jobbigaste är när han utbrister, min far, varför har du övergivit mig? Det tycks som så att hela mänsklighetens synd projiceras på där offerlammet som han symboliserar, så är felfria offret som på något sätt hela mänsklighetens synd från första Adam till sista Adam projiceras rakt in i Jesus. Så att fadern själv, enligt vissa teologer, det kan man ju debattera om, men det tycks vara som så att fadern själv distanserar sig från Jesus. Och Jesus upplever de här timmarna av ensamhet från relationen med fadern själv. Och jag i alla fall, när jag reflekterar ganska ofta över det här, så tänker jag, kan inte stå neutral inför Jesus och fundera, ja men det kanske vi kan fundera på pensionärsgungstolen sen om 72 år. Nej, det är frågan Jesus ser på mig med sina blodsprängda ögon när han hänger där på korset. Att, så här seriöst var jag med dig, hur seriöst tänker du vara med mig? Då förstår jag lite mer av Jesus ord i Matteus 16 som säger att om någon vill följa mig ska han ta en parallelltexten i Lukas. Varje dag på sitt kors förneka sig själv och följa mig. Det är det frågan jag står inför när jag ser den korsfäste Jesus. I alla fall hjälper det mig att få lite besinning, att bli lite med mig själv. När Jesus gjorde allt det här för mig, då kan inte jag vara neutral med honom igen. Utan jag måste välja, som Josef utmanar mig och Elia. Välj idag vem du vill följa. Om du vill följa Baal så gör det då, helhjärtat. Men om du vill följa Gud så gör du då det helhjärtat. För om Jesus gjorde allt detta frivilligt för att du idag ska ha möjlighet till ett liv tillsammans med Gud, kanske vi borde överväga att bli lite mer seriösa med honom. För det här bevisar han hur mycket han älskade dig. Det här på något sätt i detta offer på korset som Guds kärlek basuneras ut i en död värld, för att parafrasera C.S. Lewis. Det han vill bevisa för oss. Hur seriös han var med oss. Jag menar, hur mer seriös skulle Jesus kunna vara med mänskligheten än så här? Och jag tänker någonstans när den där sonen är bland svinen och det är nöff och nöff och nöff, så får han den här uppenbarelsen, men oj, min pappa var ju bra. Han har gjort allting för mig. Och någonstans tänker jag också att du och jag, vi börjar på nytt och sätt väckas till liv. För jag tror vi måste bli bland anklagas mig för att man är svartvit. Men när det kommer till frälsningen, när det kommer till din evighet, så finns det två alternativ. Det finns himlen och det andra stället. Välj idag vart du vill komma. Välj idag vem du vill tjäna. Välj idag om Jesus ska vara din herre. Inte imorgon. Och inte igår. För idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Det finns två nämligen delar. Jag tror inte jag kommer, jag talar inte, det blir en kort predikan idag. Fast det har många punkter, men jag kommer bara köra en par punkter. För nummer två, finns din del är två saker egentligen. Du behöver förstå det här, vad Jesus har gjort för dig. Men du behöver också omvända dig. Det står om sonen, att han stod inte kvar där bland svinen och sjöng nöf tillsammans. Det står att han gick hem igen. Han stod upp och började traska hemåt. För jag tänker att då en människa får insikten om hur god Gud är, så inser hon väldigt snabbt att hon inte själv är det. I den här församlingen, så länge jag har lite att säga till om, kommer vi aldrig sluta predika omvändelse. För jag tror att vi behöver mer omvändelse. Mera seriösa beslut. Mera människor som säger att gamla Adam begraver vi. För att ta emot det nya livet i Kristus. Vi behöver vända om. Vända om till Gud. Metanoia grekiska, det betyder att du går så här och så vänder du om. Alltså du går tillbaka till Gud, eller för första gången mot Gud. Där livet finns. Källan till liv som bara finns hos Herren. Vi bör stiga ner från vår tron och ta emot från honom det han har att ge oss. Efter detta tror jag vi inte kan göra mera, utan bara ta emot det som Gud vill ge oss. Det är två saker du kan göra, tror jag. Det kan ju komma någon tredje punkt i framtiden om man får några nya uppenbarelser. Men jag tror att du utöver uppenbarelsen om vem Gud är och vad han har gjort för dig. Så inte så mycket mer vi kan göra än att vända om. Gå till honom. Vi får den här slöjan bort som Korintherbrevet talar om. De pratar om judarna, att de har slöjan på sig när lagen talas om. Men när som helst kan slöjan tas bort. Och då får man på något sätt en ny insikt, en ny förståelse om vad det hela handlar om. Men också, vi behöver mer och mer vända oss om mot Gud. Om jag får återgå till Matteus 16, versen, där det står, om någon vill följa mig, ska ta på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Det finns några intressanta grekiska ord. Jag ska försöka att inte tråka ut mig med en lite grekisk nörd ibland. Men det finns en par intressanta ord i den där lilla versen. Om någon vill följa mig, det ordet, grekiska ordet, opsio. Och det är att du har en ideologisk övertygelse om vad du vill göra. Det är egentligen det ordet betyder. Till exempel när du ska få rösta, om inte du som jag får en i tisdags. Då har man kunnat förhandsrösta i presidentval. Du är övertygad om vem du vill rösta på, så gör du det. Och det är egentligen det ordet handlar om. Du vet vad du vill. Och när du vet vad du vill, så fortsätter versen. Ska du ta på ditt kors, här använder Jesus samma ord för korsfästelsen, nämligen stavos. Man måste dö bort från sig själv. Det ska inte finnas något kvar av dig. Jesus, eller Paulus, säger, nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Så när människor möter på dig, så ska de möta mer Kristus än de ska möta dig, om en riktig hårdrar vers. Men sen det tredje ordet som jag vill stryka bara snabbt under. Ta på sitt kors och följa mig. Det andra, följa mig, det är grekiskt ordet och helt säkert felaktigt uttalat. Akolouteo. Och det betyder ordagrant gå med någon längs samma väg framåt. Gå sida vid sida egentligen betyder det. Med någon längs samma väg. Så när du väljer att följa Jesus för att du vill det. Du väljer att dö bort från dig själv. Så går du med en Jesus som går bredvid med dig. Ingen som är långt borta. Framåt, du ser på honom med din fina kikare. Eller teleskop, Hubble, Hubble-teleskopet, en annan galax. Finns Jesus och vinkar åt dig? Nej. Han går sida vid sida med dig. Du kan tänka på det när du talar strunt. eller talar illa om människor. Jesus är bredvid dig, han hör på allt. Kan få bekänna dina synder här på förbönen senare. Nej, men tänk på det, det är något mer sagt som att det är en positiv sak. Och det är det Jesus säger, att han är med dig alla dagar, inte tidens slut. Han är inte med dig en dag. Han är med dig alla dagar. Akoloteo, han går sida med dig, längs samma väg framåt. Det är det du får när du omvänder dig, när du blir dig själv och väljer när det här livet bland horor och ursäkter. Det här livet ute i världen, karriären jag sökte, pengarna jag trodde skulle ge mig tillfredsställelse, det gav mig ingenting. Det är när du lever i den insikten, det är då du behöver vända om. Så att Kristus får ta tag i dig, bo i dig och framförallt ta dig till himlen. För det är väl dit du vill. Jaha. Det är dit jag vill. Och jag vet, dit kommer inte jag om inte Jesus går sida med mig. Och han har kartan och nyckeln. Låt mig säga bara två punkter om Guds gåva. Egentligen har jag sexorna, men jag tar bara två av dem idag. Guds gåva nummer ett. Räddningen. Och det tänker jag är fantastiska här. Och det här tänkte jag nästan ha som min titel innan Benjamin moderniserade oss så mycket och sa vad då frälst. Men då står det, medan han ännu var, vad då? Långt borta. Jag älskar den där meningen. Tänk om medan du ännu var långt borta, så förbarmar sig Gud över dig. Vad står det där? Sista tre orden. Fadern skyndade fram. Alltså, den Gud vi har att göra med, han får inte syn på sin son och sätter sig i bordet och tar fram kalkylatorn och gör en sån avbetalningsplan. För att sonen ska betala nu allt han har slösat bort. Nej. Här har vi en fader. Det står att han förbarmade sig. Han fick syn på honom. Det står att han såg honom långt borta. Vad betyder det? Jo, troligen varenda morgon, varenda dag, så tittar han ut och hoppades, kanske idag kommer min son hem igen. Och så kanske han gick besviken och sova. Han kom inte hem idag, men kanske imorgon. Och så var han där, varenda dag tror jag han var där. Och sen en dag så ser han någonting där vid horisonten. Det ser ganska smutsigt ut och kanske några kråkor flyger omkring och allt annat cirkulerar runt hans huvud av stank. Och sen, ja men kan det vara sant? Det är sant. Det är min son. Och så förstår det, hans hjärta blev så glatt. Så han skyndar sig fram. Och det är den guden vi har att göra med. När du tar ett litet steg närmare Gud, då tar han en teleport, hoppar rakt och möter dig exakt var du är. Och det tycker jag alltid är fascinerande i det kristna livet, att vår del egentligen bara handlar om Gud hjälp oss. Och när vi uppar den meningen, det ordet, då gör Gud resten. Han skyndar sig fram, som symboliserar nåden. Att vår på något sätt del egentligen bara att gå lite framåt. Sen kommer han i jättfarts hastighet mot oss och gör resten. Gud kommer alltid att vänta på oss. Och det har att göra med den fria viljan. Hans stora intresse är alltid ge oss av han själv. Då vårt hjärta öppnas mot Gud, så rusar han mot oss. Han bryr sig inte om vår historia. Han är intresserad av vem vi är och att han får forma en ny framtid för oss. Jag har sett så många av mina vänner komma till tro, en del ovänner också. Och jag är så fascinerad hur deras framtid har blivit positiv. Vi blir inte kristna för att vi tror att allting bara ska bli bra. Men min lilla erfarenhet av 25 år med Jesus är att mitt livs framtid blev bättre. Redan här och förstås i himlen. Att få möta en Jesus som på något sätt raderar bort skuldebrevet som sina krav vittnade mot oss. Och få ett annat brev skrivet om mig. Det brevet som står att vi kan gå i förutbestämda gärningar, Efesierbrevet 2:9. Nu är det bättre att ha sånt brev på sin hylla. Hallå? Jag menar, istället för att ha det skuldebrevet, här är Anders Olins skulder. Och när jag kommer till Jesus, förlåt, jag brukar alltid dela ut utkastet till någon broder. Kommer man till Jesus så står bara river han det, eldar upp det som jag gjorde på en ungdomsmöte någon gång. Och sen ger han mig ett nytt brev. Och där brevet så står det Anders Olins förutbestämda, planerade gärningar. Det är mycket bättre att ha det brevet med sig in i himlen. Här skulle Benjamin Sträng ha sagt amen. Istället för skuldebrevet som bara talade negativt, tryckte ner mig, visade hur dålig jag är både som pastor, pappa, vän, kusin. Nej, men det brände han upp, det förintade han. Och så gav han mig ett nytt brev. Där står min hemort i himlen, som segertonen säger. Hem visste det väl till och med. Och står det, Anders, hans liv är planerat sig ut på det här sättet. Och så bär jag med mig det här istället. Istället för mina synder, där det står bara Gehenna och det är både gaffel och eld som jagar efter mig. Så har jag ställt nytt brev. Det står frikänd, friköpt, förlåten. Välsignad, älskad, uppskattad. Det till och med står att Jesus han är stolt över mig. Allt det står i det brevet som du och jag kan ta emot när vi ger vårt liv till Jesus. Och det är det som nåden handlar om. Och här är den sista punkt. Det är förlåtelsen. Jag har försökt med begränsad förmåga att tala om omvändelse, att komma till sig själv och nåden, men jag vill också yppa lite om förlåtelse. För min del är min absoluta favoritstund på den här jorden när man för första gången ber en så kallad frälsningsbön med en människa. En människa som för första gången tar emot Jesus i sitt liv. Då ingår en så kallad bön. Och i den bönen så är det väldigt viktigt att man ber om syndernas förlåtelse. Och en människa som för första gången får erfara, uppleva att man får sina synder förlåtna. Det är det absolut vackraste man kan vara med om. Någonting man inte förtjänade togs ifrån en. Och man inte bara blev förlåten, man blev också välsignad. Att få sina synder förlåtna, kära vän, det ska vi leva med ofta. Gå inte omkring med massa obekända synder. Lev i förlåtelse. Lev i frihet. Paulus säger i Galaterbrevet att vi är kallade till frihet. Ditt liv är kallat att leva i frihet. Men se inte till att er kötsliga naturs begär växt i liv. Där ni dras åt höger och vänster och gamla Adam mitt att knacka på dörren säger morgens. Och vill ha tillbaka dig. Det är inte frihet att vara bland svinen. Det är frihet att vara hemma hos pappa. Hallå. Där är din frihet. Allt det vackra som jag just läste upp står om dig. Du får uppleva förlåtelse. Vi ska fira nattvard om en riktig par minuter bara. Men låt mig berätta om min vän Sanna. Vän kanske inte kan använda orden om jag har inte sett henne på ett antal år. Men hennes liv påverkade mig mycket. Hon var en person som höll på med okkultism och satanism. Var inne i det ena mystiska mörkret efter det andra. Och våra vägar stöttes på något märkliga sätt. Och vi hamnade på samma läger. Jag kan säga gick ganska vilt till pustelägret. Och man funderade och man bad till Gud att vad ska det bli av det här? Sista kvällen får jag bara en känsla, nej förlåt, sista kvällen får jag den fina pastorala idén att jag ska fråga Gud. Vad är nyckeln till frihet för den här stackars kvinnan där mörkret på något sätt omringar henne från alla håll och kanter och tycktes varenda litet försök av Gud att knacka på hennes dörr så stängdes abrupt och hårt. Men frågade jag då Gud efter 9 dagar och så upplevde vad Gud sa till mig. Sanna måste förlåta sin pappa. Och sa jag det. Hör du, om du ska uppleva frihet ska du förlåta din pappa. Och hon sa det först, hon sa aldrig i livet. Då känner man kanske man går på en öm tå här. Och sa jag, du kanske inte i dig själv kan förlåta. Och det visar att hennes pappa, de var båda alkoholiserade. Hennes mamma och pappa alkoholiserade. De hade lämnat henne som liten. Hon hade fått växa upp i fosterhem efter fosterhem och så vidare. Och så hade hennes mamma dött, men hennes pappa hade inte berättat åt henne. Så hon fick höra långt senare om vilket sånt hat och bitterhet mot sin pappa. Men jag minns, genom den heliga ande sa jag åt henne, men du kan ju be Gud om hjälp. Och så svann hon iväg med sin kompis och väckte mig. Får man inte göra, men det gjorde hon följande morgon. Och jag kände knappt igen henne. För det mörkret, det mörka blicken, det hatet som på något sätt omringade henne som inte allt utbytt till ljus och liv. Och så minns hon vad hon frågade mig när hon väckte mig där oförskämt. Att vet vad som har hänt? Och det sa jag, kanske kan gissa det. Då sa hon så här. Vi bad med min kompis att jag skulle kunna förlåta. Och vi bad och vi bad. Och klockan 2 på natten så fick jag plötsligt, citat henne, kraft att förlåta min pappa. Och när jag förlät honom släpptes allt mörker. Det är någonting fascinerande, kraftfullt i att leva i förlåtelse, kära vän. Så kämpar du med oförsoning i ditt liv, ge det till Jesus. Vi behöver alla, tror jag, hjälp med förlåtelsen. För den går från Gud. Både frälsningen är en gåva. Och förlåtelsen är en gåva. Förlåtelsen till sist har 2 olika styrkor. För det första så raderar den bort allt ont vi har gjort. Och för det andra har det också en helande effekt på oss. För att du och jag ska fungera i den här världen så som Gud har tänkt. Vi kan inte ha oförlåtelse mot en enda människa. Och har vi det, ja men då ger vi över det till Jesus. Och gör som Sanna gjorde. Hon sa, Gud hjälp mig att förlåta. För jag tror att det är nyckeln in i hela ditt liv, i frihet. Här har jag sagt några punkter också som involverar dopet i vatten, dopet i den heliga ande, lärjungaskapet, att leva livet som en fest. Men det tar vi kanske någon annan gång. Men jag skulle bara vilja utmana dig. Har du fått ditt skuldebrev förintat? Har du fått det nya brevet som Jesus har skrivit åt dig? Är du 100% säker på att du är på väg till himlen? Johannes brev säger det, vi vet att våra själar är räddade. Det går att veta att du är kristen. Men om du inte vet det, ska du då veta det. Du ska idag i alla fall välja vem vill du följa. Du ska se på den korsfäste Jesus. Och så ska du ta ett beslut. Vem vill du följa? Vill du följa Jesus som gjorde allt det där för dig? Eller vill du visa fingrar åt honom och gå din egen väg? Vi kommer att fira nattvard, men innan dess vill jag att vi bara blundar. För jag kommer att ha en radikal förfrågan. Inte ens radikal, en bra förfrågan. För jag känner ändå innan vi kan fira nattvarden att finns det människor här inne som behöver ta emot syndernas förlåtelse och få bli på nytt födda i den heliga ande. Så ska vi göra det först. Så vi alla blundar. Och så frågar jag dig om det finns här inne som bara behöver få ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot, få ditt skuldebrev förintat. Ta emot det nya eviga livet från Jesus. Och bli seriös 100% med honom. Så bara räcker du upp din hand. Så ska vi be tillsammans. Herren välsigna er och dig, någon flera. Gud välsigna dig, någon annan. Gud välsigna dig och dig och dig och dig och dig. Bara ta ner dem. Så kan vi bara gå in och fira en härlig festmåltid om en stund tillsammans. Men låt oss som församling nu be en så kallad frälsningsbön.